Jag sitter i Bromma med Albin Kjellberg. Du är 25 år ung, du är Twitterprofil, aktieälskare, travfantast, affiliate-proffs och en jäkel på att springa och skriva. Jättekul att få vara här och snacka med dig, Albin.
Vilken fin presentation.
Ja.
Ska jag slå hål på den direkt?
Ja, men gör det.
Jag fyllde 26 för 2 veckor sedan.
Okej.
Okay. 3 veckor sedan.
Outdated info. Du sprack allting
liksom. Ja, nej, det var... Men allt annat var ju fantastiskt fint.
Ja,
ja.
Kul. Du tycker det är något du vill tillägga?
Nej, jag tyckte du beskrev det bra. Även om jag kändes kanske som det var väldigt mycket superlativ där.
Det var det kanske, men du har gjort väldigt mycket för din ålder, skulle jag vilja säga. Du började tidigt och tänker, du var med i Sparpodden för typ ett halvår sedan med Ara, episod 469 har jag skrivit här. Om det blir rätt, där du snackar mycket om ditt börsintresse. Så jag tänkte att vi skulle snacka lite om dina andra intressen nu. Du är ju fullfjädrad entreprenör, travfantast och så Hammarby också. Så det är mycket.
Och du har varit med mig på Hammarby.
Jag var ju med.
Tyvärr förlust
mot Värnamo. Men jag var med, jag var på Tele2, fin arena. Du har jobbat på Nordnet, en av de största nätmäklarna vi har i Norden och i Sverige. Du tjatade in där, du tog ju ingen traditionell väg. Skulle du kunna berätta om hur du verkligen kunde få ett drömjobb i din så ung ålder?
Ja, precis. Min karriärresa började där när jag var 18. För då ville jag har vetat sedan jag var 15 att jag vill jobba med aktier och finans. Men ja, alla banker i princip, alla finansaktörer kräver att du är 18. I de flesta fall av rent juridiska skäl. Det finns lite arbetsrättsliga lagar och så här som reglerar att personer under 18 inte får hantera pengar och den typen av ansvar. Och sen är det mycket policies och så här. Så att det var inte ens någon idé, tyckte jag, riktigt att försöka sparka mig in någonstans när jag var 15-16. Utan då jobbade jag. Jag jobbade då också, men som friidrottstränare.
Ja, vid sidan om. Men du gick i gymnasiet.
Ja, precis. Ja,
du bara,
nej, alltså. Nej, jag gick i gymnasiet. Ja. Men som friidrottstränare. Och så visste jag då att när jag blir 18, då ska jag göra en attack på aktier och finans och bank. Och det hade jag liksom bestämt mig för redan när jag var 15-16. Så att när jag väl blev 18, då gjorde jag det också. Alltså jag tror inte det hann gå många veckor efter 18-årsdagen innan jag började mejla ut till alla möjliga banker och finansinstitut. Eller alla möjliga. Så jag ska inte överdriva det heller. Jag kan skicka till Avanza, Nordnet, någon mer sådär. Och sen av någon anledning så tyckte jag att Nordnet kändes extra intressant. Så jag fick ju inte svar från varken Avanza eller Nordnet. Men av någon anledning bestämde jag mig för att tjata på just Nordnet. Det var någonting som drog mig dit och där fick jag ju svar. Till slut, jag skrev på Twitter och liksom outade dem att hej, jag har sökt jobb, jag har inte fått något svar. Har det kommit bort i papperskorgen? Blink, blink. Och det var ju ganska oskönt sådär.
Ja,
men de tog det på rätt sätt. Det var väl lite tur att rätt person såg det och tog det på sättet som oj, han vill så gärna komma hit, att han vill liksom pusha så hårt offentligt istället för att se som åh, han vill sätta dit oss. För det var ju inte, men så hade jag inte velat jobba där hade jag inte gjort så det var ju rätt tänkt av dem. Och nu när jag själv driver företag, det är ju den typen av person jag vill anställa också, som kommer till mig och säger du, jag har sett ditt bolag, jätteintressant, jag tycker det verkar jättekul, kan jag få komma hit liksom. För då vet jag att de är motiverade och att de verkligen brinner för det man ska jobba med och det vi gör, och inte bara komma 8-17, vända på pappren och åka hem.
Nej.
Och det var ju därför som Nordnet också till slut satsade på mig och tog in mig. Så att först tog de mig på en gruppintervju och så visade jag väl även där att jag verkligen vill vara här, jag vill jobba med det här. Och sen fick jag ett första jobb då, medans jag fortfarande gick gymnasiet 2 kvällar i veckan, att ringa och välkomna nya kunder och ja, men egentligen så här, hjälpa dem att komma igång. Har de inte satt in pengar, visa hur man gör. Har de satt in pengar, hjälpa dem, så här gör om du vill månadsspara, så här gör om du vill handla aktier. För det då, jämfört med nu, då var det ju gamla Nordnet-sajten. Generellt var man inte lika duktig med UX och onboarding, så att det fanns en vits i att det satt ett gäng och ringde ut nya kunder för att få dem att komma igång. Jag tror det var siffror på typ max 2 av 10 som blev kunder också gjorde sitt första köp inom en vecka. Alltså det var hur många som helst som aldrig kom till skott. Mm. Så att det fanns verkligen en vits i att det satt folk och ringde och liksom höll folk lite i handen och hjälpte till för att det var krångligt och svårt och sådär. Nu skulle det jobbet aldrig, det finns till och med inte kvar, men det skulle aldrig finnas samma relevans för nu har de digitala processerna blivit så mycket bättre att nu är kanske 8 av 10 som gör ett första köp inom en vecka och då var det 2 av 10.
Okej. Men det är intressant att du var så ihärdig och du visste så tidigt vad du ville göra. Det tycker jag är ganska, alltså hur kunde du veta redan i den åldern att du ville köra på finans?
För att jag tyckte det var kul.
Du tyckte det var kul, men du hade redan utforskat det, var det familj, vänner, slump?
Mycket slump. Alltså, jag blev väldigt samhällsintresserad när jag gick i högstadiet.
Mm.
Jag ramlade dit väldigt mycket för historia, samhällskunskap, den typen av ämnen. Och blev väldigt intresserad av förstå människor, förstå samhället, förstå varför gör vi som vi gör, varför lever vi som vi gör, varför funkar saker som de gör. Och då någonstans så blev jag, framförallt efter att jag hade haft mitt första sommarjobb, det var sommaren mellan 8 och 9 om jag minns rätt, och tjänat några tusen, alltså 5 000 spänn eller någonting, 6 000 kanske, det är alltså inga stora pengar. Nej. Men ändå pengar. Mm. Jag blev ändå lite intresserad av så här, hur skapas pengar och hur skapas världen och sådana saker, och då blev jag väldigt intresserad av, och så hörde jag visste att det här med börsen fanns. Visst att pappa hade gjort några aktieaffärer. Han är verkligen ingen börsrädd på något sätt, men ändå lite sådär att jag ändå hade på något sätt hört talas om det tack vare det. Och då jag blev väldigt fascinerad och föll väldigt mycket för idén om börsen, för att den knöt väldigt mycket an till samhället. Jag tycker att det är ett vanligt missförstånd att börsen är siffror, staplar, Excel. Och finansmarknader och företagande, det är liksom staplar, pengar, Excel. Det är inte det. Det är folk, det är människor, det är du och jag som skapar saker åt varandra, som skapar saker tillsammans. Företagande, entreprenörskap, bygga bolag, det handlar ju bara om att byta tjänster av varandra och byta hjälp med varandra på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Och då blev jag väldigt fascinerad av det där och insåg att börsen liksom var en plats som på något sätt var mycket navet, hjärnan, hjärtat i det här, som där man kommer i kontakt med de här företagen och den här klyschan då att folk med pengar kan hjälpa de som har en idé men inte pengar, och de som har en idé men inte pengar kan möta de som har pengar, så att det på något sätt händer saker. Och det, nej, jag tycker det, jag vet inte, någonting bara lockade mig med hela den där dynamiken.
Vad sjukt ändå att du så tidigt hittade det. Men jag tror också det finns det som är samhällsintresserad som gör den kopplingen till börsen. Och som du säger, att den har ändå viktig funktion i samhället. Och du nämnde entreprenörskap. Till stor del så kör du dina egna företag idag. Skulle du kunna berätta det? Tänker du det är Travcash, Spelcash, och nu gör du en satsning också med Johan som då som partner där på investeringssidan. Skulle du kunna berätta om hur du kom igång med det och vad ni gör idag?
Det är lite samma som, alltså jag tror så här. Jag tror att det är väldigt svårt att starta företag på premissen att man ska starta företag. Ja. Det är på något sätt något vanligt misstag jag upplever att folk gör.
Bara jag har tillräckligt bra idé så löser allt annat sig.
Nu ska jag bli företagare, jag ska starta företag. Det är svårt. Det tror man gör det svårt först. För då får man någon slags prestationsångest att komma på en idé eller en produkt. Och sen blir det jobbigt.
Bara snurrar och så börjar ångan.
Ja, men faktiskt. Och så låser det sig. Utan för oss blev det lite så här. Jag träffade Johan när jag jobbade. För när jag hade jobbat ett halvår på Nordnet. Eller lite drygt nästan ett år på Nordnet på kvällar. Gick jag ut gymnasiet och sen ville jag jobba där på heltid. För jag hade ingen riktig plan på hur jag skulle göra för att plugga vidare. Jag ville nog börja plugga på Handels. Men behövde tenta upp matten i så fall. Så att medan jag funderade på om jag skulle göra det. Hur jag skulle göra det. När jag skulle göra det. Så tänkte jag jobbar något år och liksom så. Så blev jag kvar på Nordnet ett år. Jobbade heltid där. Och då kom jag lite i kontakt med en kille som heter Johan. Som jobbade på marknadsavdelningen. Jag jobbade på kundservice. Inte jätte, alltså det var inte så att vi pratade varje dag någonting, men hade väl kommit i kontakt i något projekt så där när marknad behöver input från kundservice, för vi pratade ju mest med kunderna. Så fick han veta att jag hade en liten travblogg, för jag hade när jag gick i trean på gymnasiet vunnit en tävling som Unibet hade där man skulle skriva en rek på Twitter, alltså ett speltips. Då hade jag bara, jag tror den hästen kommer vinna det här loppet för att bla bla bla. Så vann den. Och då vann jag den där tävlingen. Fick man vara med igen och så skulle man skriva ett nytt speltips. Och så fick man behålla det oddset som den gav gånger 3 eller gånger 100. Och så var det 2 andra som hade vunnit så här, så satte de ihop så, ja, lång historia. Jag ska inte gå in för mycket på det, men och även den vann. Så att då satte jag två spel på rad och då började det, och det var inte 100 gånger pengarna, men den första gav kanske 3 gånger och den andra 2,50, eller om den första gav 5 gånger och den andra 3. Men nog hyggliga odds så där. Då började folk höra av sig som hade sett den där tävlingen på Twitter, för man skrev ut så alla såg så här, som hörde av sig, bara fan, du verkar ju vara bra på det här. Kan du tipsa lite mer? Och jag bara okej, okay, så startade jag en blogg i WordPress som heter travcash.se. Superenkelt. Jag gick bara in och det var liksom 0 kronors tema, och så gick jag bara in och skrev något när jag hade något, när jag hade hittat något. Så förde jag ett spreadsheet så här. Det gick bra, och så hade jag Twitterkonto och Travcash då. Så gick det jättebra. Jag tror första första ett året hade jag på ett par hundra spel en return on investment på typ plus, kan det vara plus 20% eller någonting. Och det är fantastiska siffror. Jag vet folk som lever på spel som har plus 3, 4, 5. Liksom.
Okay.
Så att det var fantastiska siffror. Jag skulle aldrig kunna ha dem idag, för det berodde mycket på att oddsättarna var inte lika vassa på att sätta fast odds på trav som idag. Så att, och den blev ganska välbesökt. Hade nog så här ett par hundra besökare varje gång jag skrev ut någonting. Och den växte bara organiskt via Twitter. Nu blev det en lång utläggning för en kort sak, men det hade Johan hört om. Och Johan var intresserad av poker, han var lite intresserad av SEO och sådär. Så han hörde av
sig. Och
SEO? Sökmotoroptimering, bra att sa det. Mm. Och han hörde av sig till mig då och sa det. Du, ska vi inte se om vi kan göra någonting lite mer liksom strukturerat av den här bloggen? Jo, absolut. Så då provade vi att göra någonting lite mer strukturerat, där han fick testa lite sökmotoroptimeringsteorier han hade och läst om. Och vi styrde om, la in lite affiliate-annonser för att försöka få några form av intäkter. Och sen så provade vi oss fram lite mer där och provade massa, gick i massa fällor och felsteg och gjorde många liksom dåliga satsningar och idéer. Och sen till slut började vi hitta något koncept som funkar där folk, ja, och gjorde någon slags travtips-sajt av det som folk faktiskt var intresserade av. Sen började ranka lite på Google, sociala medierna började växa och saker började gå bra. Och då helt plötsligt så märkte man att nu måste vi ju faktiskt bolagisera det här. För att nu börjar det bli så mycket trafik att vi kan tjäna riktiga pengar på det. Eller tjäna till en början, åtminstone sluta gå back.
Ja.
Men ändå ha intäkter. Ja. Och sen så bara fortsätter man prova sig fram och testa och tweaka saker. Och sen fick vi starta ett företag. Och sen efter ett tag så startade vi en kusin till Travcash som heter Spelcash, som skulle fokusera på fotboll och hockey. Och det här gjorde vi på kvällar och helger medan jag fortsatte jobba heltid. Nu hade jag börjat jobba på EFN. Och sen fortsatte det växa, och nu när jag är frilansare och konsult så passade det bra även starta ytterligare kusin till Travcash och Spelcash, men inom finansnischen då, som heter Investera Mer. Så det har bara blivit så. Och sen har vi, det vi har lärt oss av att göra 100 missar och fel på Travcash, det har vi kunnat ta med oss till de andra två sajterna. Men däremot så är det ju Travcash det som är fortfarande det som går bäst hittills.
Så här entreprenörskap ser ut, liksom. Man testar sig fram och sen kommer man till ett steg där shit, ska vi satsa eller inte? Så får man göra bolag av det och så vidare. För det är lätt att tro att man ska bara så här hoppa ut från noll. Eller som du sa, bara superidén och så bara bam, revolution. Men det här är ju liksom riktig entreprenörskap. Man gör på kvällar och nätter och så till slut kanske det blir så bra som man kan köra.
Exakt, och det var väl också det som gjorde att vi vågade, att vi körde på kvällar och helger. Istället för att bara, nu ser vi upp oss och försöker få det här att funka.
Mm.
Och så blir kniven mot strupen och går någon månad ekonomiskt dåligt, så kan man inte betala lön och så blir allt jobbigt och så blir det bråk. Utan tack vare att vi gjorde det på kvällar och helger så blev det aldrig någon stress att varenda månad måste gå med vinst och man kan inte göra satsningar och test och experiment och våga misslyckas. Däremot så ska det också sägas att i och med att man jobbar på kvällar och helger så jobbade vi som djur liksom. Man, i och med att man hade ett vanligt jobb att sköta 8-17 också, så det innebar ju att man jobbade jag jobbade säkert 60-65 timmar i veckan när jag pika. Och det där är också en så här vanligt missförstånd om entreprenörskap, ordet entreprenör, att man tänker liksom sitta från någon ö på liksom Medelhavet och work from distance och jag bestämmer min tid nu och sådär. Utan att vara entreprenör, det handlar ju om att kavla upp armarna och kämpa som ett jävla djur. Alltså. För det är ju att vara entreprenör är som vilken sport som helst, håller jag på att säga. Nu vill inte entreprenörskap är sport, men som vad som helst i livet. Att så här, du kan läsa massa böcker, och det gäller samma med börsen också. Du kan läsa massa böcker om börsen, du kan läsa massa böcker om entreprenörskap. Du kommer aldrig nå hela vägen på att bara läsa dem, du har hört om det och sådär. Men Zlatan blev inte bäst i världen på fotboll på att läsa fotbollsböcker. Han behövde gå ut på ett plan och träna, spela, gå till gymmet, lyfta, kämpa, slita, ha disciplin. Och det är samma med entreprenörskap. Så här, det är klart att du kan läsa lite böcker och få lite tips och tricks. Men samtidigt så handlar det ju om att kavla upp armarna, att jobba, att se till att nyhetsbrevet kommer ut. Även om du är sjuk, även om du är trött, även om du har varit med kompisarna och festat liksom. Och det krävs en del uppoffringar och hårt jobb också, så att det är lätt att fastna i den här glorifieringen att det är så himla nice och fritt, men, och det är det till en viss mån också, men måste vara beredd att jobba.
Ja, men jag instämmer. Jag är ju inte alls på samma nivå som ni är, men det är ju verkligen det att man måste ju alltid show up consistently, och så måste man bara köra på, köra på, köra på, och sen bam, så säger man bara overnight success, eller hur fan lyckades du med i det här, Albin? Du bara chillar och softar. Men det här ligger så otroligt mycket tid bakom det som man inte ser när väl resultaten visas.
Exakt, och konsistens är ett bra ord, för att vad jag än har försökt och vad vi än har startat sådär, så har vi märkt att det ska krävas väldigt mycket för att göra en overnight success. Alltså att du lanserar något och så tjuff, så bara regnar in pengar och kunder, utan ofta handlar det mycket om att bara gnugga så här, bara köra på och orka köra på även trots att det fortfarande inte går asbra. Mm. Det går lite back, du jobbar hårt, du tjänar inte så mycket, men du gnuggar på, du släpper dina poddavsnitt eller du publicerar dina nyheter, eller alltså du gör din grej månad ut, vecka ut tills det till slut börjar lossna. För det handlar mycket om att liksom gnugga in konceptet, få några lojala fans, fortsätta släppa, publicera eller sälja till dem, jobba lite till, börja ramla in några, alltså det är det som också tror jag är skillnaden, att det finns nog många som hade kunnat göra, eller finns inte nog, det finns många som har startat saker som skulle kunna blivit ett travcash, men som har kört 3 månader och sen kastat in handduken när det inte regnar in 3 miljoner. Och det kommer, jag tror mycket företagande är så faktiskt. Jag tror det finns många som faktiskt har förutsättningarna i kunskap, kompetens, kvalitet, som kör 3 månader eller ett halvår och sen kastar in handduken när det inte regnar in pengar. Men många duktiga företagare jag känner har kanske liksom i 2, 3, 4 eller ibland 5, 6 år inte tjänat särskilt mycket alls, kanske ingenting, och sen år 7, 8, 9 då börjar det explodera, för att då gnuggar in konceptet hos kunder, hos läsare, hos potentiella partners, vad det än är. Till slut så börjar det liksom sjunka in.
Ja, men jag håller verkligen med. Det är samma som nu att jag gör video om ekonomi främst på sociala medier. Det är inte så att jag är bäst på det, men det handlar ju om uthållighet också, som du säger någonstans. Att man har ju träffat någon så här, längs vägen är kul, du gör så ekonomivideo. Man ser liksom en efter en annan så här faller av och så kör man på själv. Och så till slut så lyckas man. Ja. Man blir större och får stanna. Och jag tycker det säger också att man ska gnugga intressant. Alltså det jag vet inte om du har hört om Alex Hormozi, en entreprenör någon gång.
Nej.
Nej, men han är svinbiffig, typ 35. Och så har han sagt att ibland han är på gymmet så lyfter han och gör sin grej. Och sen när han går därifrån så är det någon som bara sagt så här, bara, is that it liksom? Var det här allt? Men då är det att man ser inte att han har gjort det här under 15 år liksom konsekvent flera gånger i veckan. Så tänker man att är man svinstyr och stark, precis som man har ett framgångsrikt företag, så måste man bara gnugga livet ur sig.
Ja.
Men det gör man ju delvis också, som du sa, jobba kväll och nätter. Men det handlar också om att göra det varje vecka eller varje dag, och så fortsätter man gnugga på.
Ja, men det är som att ta en metallfil och fila på liksom en metallbit. Alltså, du kommer få fila ganska länge, men till slut kommer du komma igenom den där metallen liksom.
Exakt.
Men du måste orka fila.
Så fan.
Sen ska det ju sägas att ett skäl till att jag har orkat fila också är, och gnugga, är för att jag har jobbat med saker i startups företag och saker som jag tycker är kul. Annars hade det inte gått. Nej. Jag tror så här, hade jag en dag bara tvättmedel vill jag säga. Alltså det hade, det tycker inte jag är kul. Så det hade jag nog, då hade jag nog gjort det där. Gnugga 3 månader är inget för mig att kasta in handduken. Utan det har ju hjälpt mig att jag har startat bolag inom saker och lanserat saker och släppt produkter inom saker som jag tycker är genuint kul.
Mm.
Då kan man orka hålla igång de här månaderna och åren då du inte tjänar några pengar bara på att det är roligt.
Ja, men jag håller med, för annars hade jag heller aldrig åkat lägga upp alltså videor som man gör. Man måste ju tycka det är roligt som du säger, och det är det som gör att man pallar när det inte går bra. Och sen när det väl går bra så blir det, liksom, det blir lite roligare, lite enklare. För jag har märkt, antingen ska man säga, älskar man det man typ pratar om eller gör, eller så kan man bara säga verkligen älska the game, liksom så här, entreprenörskap, oavsett vad det är så vill du bara bli bäst. Det finns ju sådana människor också som kan säga tvättmedel fast de inte bryr sig ett skit. Men bara för de älskar att lyckas med att bli framgångsrika.
Ja.
Och sen är det efter tvättmedel så går man vidare till bilar. Och så det kan vara så här, det behöver inte vara någon ens intresse, utan man kan också älska the game. Ja. Jag tror inte de personerna är inte så vanliga.
De är inte så vanliga, men jag vet vilken typ av person du tänker på. Ja. Och de är, man blir ofta väldigt imponerad. Man bara, shit, då hade du kunnat starta företag om vad som helst lyckats. Men då är det ju verkligen, då är det ju nästan det här byggandet, bolagsbyggandet i sig och tävlingen att lyckas i sig som de tycker är så kul att de orkar vara uthålliga där med.
Mm. Och jag vet, vi pratade i telefon i mars tror jag det var, och då sa du att du lever ditt drömliv nu. Och jag tyckte det var jävligt stort, för att då var du 25, nu är du 26. Ja. Men skulle du kunna berätta lite om hur du har kommit till den insikten och den känslan?
Ja, jag har alltid... Jag har ju alltid velat jobba med något jag tycker är kul. Och jag tyckte nog nästan att jag levde mitt drömliv redan när jag fick chansen att börja jobba med aktier, ekonomi, finans, som jag alltid har velat. Men nu tycker jag ju extra mycket det, just för att nu när jag är egenföretagare så har jag verkligen friheten att styra tid nästan som jag vill. Och styra prioriteringar som jag vill. Och sen gillar jag... Jag är ju gammal friidrottare. Jag är liksom tävlingsmänniska. Jag har varit med på säkert 7-8 ungdoms- och junior-SM. Mm. I slägga och viktkastning. Jag har alltid liksom varit lite tävlingsmänniska. Sådär, vilket gör att just det här att vara egenföretagare. Och gör jag någonting bra, så blir jag ganska instantly belönad med att man får in en affär, en kund, man växer, blir större, blir bättre.
Mm.
Så att det där har, det, liksom det livet som egenföretagare passar mig så himla bra. Och det är och då dessutom att vara egenföretagare inom mina 2 största hobbies, aktier, ekonomi, finans och trav, som jag verkligen tycker är kul, och spel och sådana saker. Så det är ett drömliv.
Ja, och vi pratade om innan vi slutade på kamerorna, så pratar vi också om att visst, det kan vara kul att ha 270 kvadratmeter ställe på Lidingö. Skulle du kunna dra det, för jag tycker det är så intressant. Det känns som det är så lätt, du vet, man ska jaga större och mer.
Ja, jo men absolut, för att, det, så här, att leva sitt drömliv kanske låter konstigt att säga när man sitter i en tvåa i en förort, och jag är inte på något sätt ekonomiskt oberoende eller liksom asrik eller någonting, utan jag är bara en vanlig entreprenör som tjänar lite mer än genomsnittet på att driva företag under mina hobbies. Men för mig är det ett drömliv, för att jag dels är det ett drömliv för att jag är hyfsat frisk, jag får jobba med det som är kul och jag har det väldigt bra liksom. Och det är klart att det går ju alltid då att, ja men drömlivet är väl när man har en villa på 270 kvadrat med pool, eller drömlivet är när du kan åka till Seychellerna 7 gånger om året.
Privatjetet alltså, bara liksom.
Ja, exakt. Men problemet är bara att om, alltså jag är inte, det kan ju låta så otroligt pretentiöst också, jag är inte så pretentiöst. Jag fattar att det är roligare att köra en Ferrari än en Fiat. Det fattar jag, alltså så. Men problemet är bara att om du aldrig nöjer dig med liksom din standard, och om du aldrig uppskattar det du har och din standard och hur du lever, så kommer du aldrig bli nöjd. För att det finns alltid någon som har en lite dyrare bil än dig. Det finns alltid någon som tjänar lite mer än dig. Alltså, den kampen tar aldrig slut. Den tävlingen tar aldrig slut. För när du liksom tjänar 1 miljon om året och tycker att det är hyggligt så tittar du på den som är börs-vd som tjänar 4 miljoner om året och blir avundsjuk. Och den som tjänar 4 miljoner om året som börs-vd, han eller hon är avundsjuk på på liksom Erik Selin som är miljardär, och Erik Selin är avundsjuk på Stefan Persson som är mångmiljardär, och Stefan Persson han är avundsjuk på Jeff Bezos som, eller ja, jag vet inte om de här är avundsjuka på honom, men det liksom finns alltid någon som är rikare och alltid någon som är bättre och allt, alltså, så till slut så måste du ändå bara okej, men vad är viktigt för mig, och det som alltid har varit viktigt för mig det är att jag hyfsat liksom bestämmer min egen tid, gör det jag tycker är kul och vill, och liksom inte känner mig begränsad av att jag inte kan göra de sakerna som betyder för mycket för mig. Och jag kan göra det som betyder för mycket för mig. Och har det väldigt bra.
Det är jävligt stort att ha insett det redan. Liksom. Som så, nu känner jag mig typ som att jag är typ så här äldre än dig och säger så. Ja. Men det,
nej,
jag,
du är yngre än mig.
Jag är yngre än dig, men det, jag tänkte när jag sa så här, bara, du är så duktig då.
Som någon gammal farfar.
Ja, liksom, bara, I know. Nej, men jag tror det är så sjukt viktigt att ha kommit till de insikterna redan. Så här, att du är tacksam för din hälsa och friheten du har. Och att du kan få jobba med något du tycker om.
Mm.
Jag tror man kommer väldigt långt på just det perspektivet på livet. Och som du säger också, jag brukar säga som att det är en kamp du inte kan vinna. Den här sociala jämförelsen. Så du måste liksom bryta dig loss. Och så får du tävla här ditt egna spel. Och så får du tävla och åka i den riktningen du vill. Och så får du strunta i vad alla andra vill åka. Och så får du fokusera på ditt spel.
Ja, exakt. Och det är klart att den dagen som jag inte längre disponerar min tid på samma fria sätt. Eller den dagen som jag behöver tacka nej till saker jag verkligen vill göra för att jag inte har råd. För att jag inte är tillräckligt duktig längre i mitt entreprenörskap. Den dagen är det kanske inte längre drömlivet. Men idag så känner jag verkligen att jag behöver inte tacka nej till något som är viktigt för mig. Jag behöver inte välja bort något som är viktigt för mig.
Kult. Och jag tänkte, du har ju sprungit New York Marathon. Det var detta året, va?
Ja, i höstas. Men det är ju senaste upplagan.
Senaste upplagan,
ja. För det går i november. Mm. Så att det, nästa upplaga blir då i november. Jag är dock inte anmäld till det.
Du dock inte, jag tänkte för. Men jag tänkte säga, så du har ju väldigt många olika projekt på gång. Högprestera, vill jag ändå säga. Ja. Men hur viktig är träning liksom för att du ska få vardagen att gå ihop?
För mig är det jätteviktigt. Alltså egentligen är just för att verkligen ändå på något sätt ta ner det där högpresterande. När jag hade en tuff period när jag började jobba på EFN första året. Jag inte riktigt kom in i gänget och allting på ett bra sätt. Mådde väldigt dåligt, gick upp väldigt, väldigt mycket i vikt. Jag var som barn och tonåring väldigt, väldigt hälsosam, tränade mycket, jag på min friidrott, jag spelade fotboll, jag var stark, jag var uthållig, dock åt jag inte på något sätt särskilt nyttigt, jag åt väl typ som en häst, men eftersom att jag tränade i snitt en och en halv gång om dagen och hade tonårshormoner och den ämnesomsättningen, så liksom det bara rann av. Och sen så slutade jag vara tonåring, jag mådde dåligt, började äta nästan ännu sämre och mer och tröstäta utan att ens, alltså det som folk inte förstår med tröstätande och må dåligt är att tröstätande är inte en aktiv handling. Om du mår dåligt, psykiskt dåligt, så är inte tröstätandet att man tänker aktivt ut det. Det är så synd om mig, nu ska jag gå och köpa en godispåse. Utan det kommer helt automatiskt bara för att kroppen har slut på, eftersom den är ledsen så är det någon slags, man har slut på energi och då får man en high av socker och skräpmat som är tillfällig. Så det kommer helt bara automatiserat undermedvetet. Men så jag gick upp jättemycket vikt, blev supertjock liksom. Och fick ont i ryggen, mer ont. Jag har alltid haft lite problem med ryggen från friidrotten. Det hade jag även när vi för sig var hälsosam. Men det blev sämre av att jobba mer stilla sittande, bli riktigt tjock liksom. Och så en dag så insåg jag att jag måste göra något drastiskt för att komma till rätta med det här. Och då anmälde jag mig till Stockholm halvmaraton. Och sa till alla jag kände och alla runt omkring och skrev på Twitter och allting, jag ska springa halvmaraton. Och fick med mig folk att liksom, åh kul, alltså så här, fick massa glada tillrop och uppmärksamhet för det, vilket var fullt medvetet. Och det var inte för att söka bekräftelse som man kan tro, utan det var bara för att det skulle vara svårt att bryta löftet. För att det finns, det mest effektiva för mig att hålla ett löfte eller en utmaning, det är att göra det offentligt så att jag inte får skämmas om jag bryter mot det. Så att det var bara för att hjälpa mig att kunna hålla det där. Och i och med att jag fick så pass bra traction på att det var många som likade och kommenterade. Och även hörde av sig och frågade hur går det, hur går träningen. så var det helt omöjligt för mig att backa från det där. Så att det var bara att börja äta bättre, springa. Och sen så sprang jag halvmaran och gjorde det på en riktigt bra tid. Jag gick ner 10 kilo och kände mig jättehälsosam. Och sen är det så med löpning. Det fina med löpning och träning generellt. Men det kanske bästa med just löpning, för att det är en sån enkel träningsform. Att du behöver bara ett par skor och sen köra. Det var att jag blev, jag ska inte säga beroende, men typ. Alltså det blev ju en vana. Att när jag hade då tränat mig i form för den här halvmaran, så av bara farten så ville jag springa en till och fila på tiden. Och det blev en vana att gå ut och springa. Och sen har jag fortsatt med det. Och det är fortfarande så här. Nu efter att ha klarat det där så har jag släppt lite på kosten. Är lite rundare om magen än vad jag var när jag liksom var som bäst form. Men tack vare att jag alltid springer så är jag ändå så här. Jag mår bra, jag har bra kondis, jag är frisk, jag är sällan sjuk och sådär. Och det är kul. Och psykiskt är fantastiskt. Träning är... Alltså det gör ju att man mår bra psykiskt också. Så att jag
två tummar upp liksom till löpningen.
Ja, och det fina är också att när du inte har rutinen att träna, då blir det en grej du måste boka in för dig själv. Ska jag träna idag? Jag kanske ska ta och träna idag. När du har rutinen att träna, då blir det så självklart att det snarare blir en grej du bokar av. Det vill säga, jag kanske ska hoppa över och träna idag för att jag är mycket eller jag är skadad eller det är tufft. Och det är då du verkligen har lyckats jobba in det. När det inte blir en grej du bokar in, utan det måste bli en grej du bokar av. För det är så självklart att det ligger där i dagsschemat på något sätt.
Snyggt. Ja, men vilken historia också. Att du har tagit dig från där du känner dig psykiskt och fysiskt väldigt dåligt tillstånd. Och löpningen har gett dig allt det. Ja, men det är jättekul att höra att du har lyckats så här, turn around case. Liksom.
Ja.
Och när vi pratades vid i mars också över telefon så pratade vi om att läsa. Mm. Så nu tänkte jag fråga dig, du pratade om att du läste väldigt mycket som ung. Du ville ta upp den vanan igen. Hur har det gått sen vi snackade sist?
Nej, det har gått jättedåligt faktiskt. Det är bra att du håller mig accountable.
Ja, det är lite så. Offentlig accountable.
Exakt. Jag har ju lovat... Jag läste fruktansvärt mycket. Alltså när jag var... 5, 6, 7 år var ju böckerna min bästa vän. Jag hade ju jättemånga vänner.
Okay.
Och läste nog kopiösa mängder. Jag började läsa redan på dagis.
Wow.
Och när jag var 6 eller 7 läste jag min första Harry Potter-bok.
Nej.
Jo.
Underbar liksom. Nej, du började ju tidigt som Buffett.
7 var jag när jag läste min första Harry Potter-bok. Ja, men, och alltid älskat att läsa. Och läste nog fruktansvärt mycket böcker. Och sen någonstans när jag kom upp i gymnasiet så...
Kunde du slut på böckerna?
Så någonting gjorde att det blev mycket annat. Och jag ska vara ärlig så tror jag också att skärmarnas intåg förstörde lite. För det gjorde att det blev på något sätt... När man var uttråkad, istället för att ta upp boken man var halvvägs i och fortsätta, så var det bara swipa och scrolla och sådär. Och det är ju förstört lite, mitt bokläsande. Vilket är tråkigt för att bokläsande är helt... Alltså... Vill du bli bättre människa? Vill du bli en smartare människa? Vill du lära dig saker? Bokläsande är helt överlägset. Alla, inte alla, men 95% av alla människor som jag har träffat på och stött på, som är liksom allmänbildade, kunniga, pålästa, duktiga, det är bokmalar. Och framförallt folk som är duktiga på att uttrycka sig, duktiga på att skriva, prata, uttrycka sig, det är också bokmalar. Du bygger ordförråd, även talat ordförråd genom att läsa. Du bygger läsförståelse. Allt genom att läsa. Det är så himla överlägset. Stava. Alltså, jag stavar sällan fel på någonting. Jag, i skolan, så här, svenska. I hela grundskolan och gymnasiet. Alltså svenska. Jag gick in på nationella proven. Skrev klart på några minuter och klev av. Och hade högsta betyg. Och det, nu låter jag superskrytig.
Nej,
det är inte för att jag är född smart. Tvärtom, jag är nog född ganska korkad. Och på så här IQ-tester spårar ingenting. Men läsa. Då ser du ju saker stavas och fäster det sig.
Nej, jag håller verkligen med.
Så det är helt överlägset att läsa. Alltså, är det något, alltså, om jag skulle göra om svenska skolan. Tvinga eleverna att läsa 3 böcker i veckan. Det är helt överlägset.
Ja, det är mycket information. Alltså, det är mycket, vi lever i ett informationssamhälle. Att kunna konsumera snabbt och effektivt. Alltså effektivt också på att välja ut vad som är bra och inte. Det är en väldigt, väldigt styrka att ha i vårt samhälle. Och jag började inte läsa förrän så här mycket, förrän typ så här 3-4 år sedan. Det är väl tidigt det.
Ångrar du det?
Nej, jag ångrar det absolut inte. Det har varit jättekul.
Har du lärt dig något?
Jag har lärt mig extremt mycket, och som du säger också, att jag har märkt själv att jag kan se bara på en text och så bara, det här är felstavat. Alltså, man får liksom den split vision typ som i fotboll liksom. Ja, andra sport för den delen.
Ja.
Så jag tycker det har varit fantastiskt, och man märker som du säger, vokabulären förbättras, och också att skriva själv utvecklar dig på så många sätt, att kunna kommunicera det du vill få fram. Och också få bort negativa tankar genom att arbeta med dem. Mm. Så just det här som du gör mycket, att du försöker förmedla dina budskap i företagen. Jag tror det hjälper en mycket som person också. Samma verktyg. Och sen kan man ju lyssna på ljudböcker och kolla på YouTube-videor. Men jag gillar också att läsa, som du säger, för det extra den ger. Och jag gillar Harry Potter jättemycket också. För
helt överlägsen serie.
Ja.
Helt överlägsen.
Ja.
Jag läste sista boken när den kom. Då var jag nog 12 eller 13. På under 24 timmar.
Satan! Shit alltså!
Då bara satt jag och var helt galen.
Ja.
Jag kommer ihåg, ja, men jag fick den så här på eftermiddagen efter skolan, så läste jag, och sen asmycket så här, från att jag kom hem tills att det var sovdags, och sen dagen efter så fort jag kom hem från skolan läste jag resten. Det var kanske 36 timmar eller något sånt.
Shit, vad imponerande. Men vad är filmerna eller böckerna bäst?
Böckerna är helt överlägsna. Mm. Men filmerna är bra. Jag måste säga att Harry Potter-serien som film är en av få filmserier, om man har läst bokserien, som ändå inte tycker så här, oj, eller ja. Jag vet ändå hardcore fansen bara, filmserien förstör allt, oj, oj, oj. Men jag tycker verkligen att utifrån vad som är möjligt att skapa en film, så gör verkligen filmerna på något sätt ändå böckerna rättvisa.
Ja, men till stor del, jag börjar ju med filmerna och sen böckerna. Så ja, man ser ju såklart, där är ju luckor. Men överlag, jag tycker de är jättebra också. Och jag har ju här på min skärm här, så har jag Felix Felicius, om du kan ihåg det.
Turelixiret.
Eller hur? Och detta är ju Dumbledores testament. Han ger en sån här som kan släcka lampor till Ron. Så...
om man bara kommer ihåg att tända lite.
Mm. Happiness can be found even in darkest of times.
Ja, du ser. Mm. Nej, som sagt, du nämnde ljudböcker och så här. Det är klart du kan lära dig saker genom ljudböcker. Men läsa, det är någonting... Du måste vara koncentrerad. Ljudbok, du kan bli distraherad, du kan vara ute och gå, du ser en fågel, en hund, vad som helst. Läsa, du måste vara koncentrerad. Det sätter sig så mycket bättre.
Mm.
Och även att läsa riktiga böcker. Det finns forskning som visar att du har mycket lättare att komma ihåg ett budskap om du har läst det på ett fysiskt papper än om du har läst det på en skärm.
Okay. Ja, för jag kör ju Kindle nu, har jag börjat med.
Mm.
Jag tycker det är jävligt gött att ha med den. Den är lätt, och så jag bara köper alla böcker direkt. Det kanske inte är riktigt samma sak som en fysisk bok. Men jag tycker inte jag får lika...
Men det är en bra hybrid. För att Kindle har en väldigt special skärm som inte funkar på samma sätt som en mobilskärm. Utan den ska vara väldigt lik fysisk bläck.
Så jag tycker den är ganska skön. Men nu har vi snackat mycket om läsning. Så har du några böcker du vill rekommendera just ett genre? Harry Potter har vi dragit.
Ja.
Men har du något annat gött?
Eragon-serien, om man också gillar fantasy och skönlitteratur.
Ja.
Helt suverän. Alltså fantastiska böcker. Han som skrev hela den serien, han var 15 när han skrev första boken. Och den är helt underbar.
Det är på din nivå liksom att börja läsa teologiskt liksom.
Ja, men det är helt... Ja. Nej, det hade jag aldrig kunnat. Jag hade aldrig kunnat skriva en så bra bok. När jag hade aldrig kunnat gjort idag heller. Fantastisk serie. Ja. Handlar om en kille som... får en egen drake och aj. Gillar man fantasy jättebra.
Okay.
Vill man läsa böcker om livet, så både Munken som sålde sin Ferrari, jättepretentiös.
Ja.
Du kommer hata vissa delar, men ändå vissa delar får du tänka till. Och vissa delar tänker jag, ja, men det här visste jag redan. Ja, men lyssnar du på det då? för att det är många grejer man bara, ja, men det vet jag. Ja, men gör du det då? Nej, kanske inte. Och sen Tisdagarna med Morri, också en fantastisk bok som får en att tänka på vad som är viktigt i livet. Vad finns det mer som är viktigt att läsa? Jag tycker att det är så här, tänka snabbt och långsamt, lurad av slumpen. Den typen av psykologiböcker som ändå på något sätt utmanar lite, att man inser att fan, hjärnan är ganska begränsad ändå. Och den lurar ofta sig själv, och den kan vara ganska taskig mot sig själv. Det är också väldigt intressant.
Jag instämmer. Och vi kan ju snacka hur mycket som helst känner Albin, men jag tänker om vi ska avrunda.
Aha.
Så Albin Kjellberg är ju det man söker på i stort sett alla plattformar, om man vill snacka med dig eller följa dig.
Ja, Aktiealbin.
Aktiealbin.
Ja.
Ja, så kunde jag inte. Det var fan så jävla illa jag. Nej, vad dåligt. Och investera mer. Du kör ju uppesittarkvällen där också med investeraren. Dagen innan löning varje månad. Månad. Och du har ju startat podd nu också med Douglas.
Mm.
Du är liksom människokännaren och han är Excel-älskaren.
Ja, men han är väldigt sådär matematiker och Excel-människa.
Mm, Investacus, sjukt, han har kommit på det namnet, den kombon. Ja. Han berättade i första avsnittet.
Ja, den är galen. Ja, men det är en kul, jag hoppas, vi har precis börjat, vi får se hur den blir. Men det, jag hoppas och tror att det ska växa fram och bli en kul podd där han kommer då lite från sitt liksom siffermänniska-håll och jag kommer lite mer från mitt så här, skit i siffrorna.
Ja.
Människokänslor sådär och att det clashar lite men också kompletterar lite och att det ska bli, det ska förhoppningsvis både bli underhållande och lärorikt. Det är väl det som på något sätt är essensen till
en rolig podd. Gött finanssnack. Men det viktiga där är att ni fortsätter gnugga liksom. Som
exakt.
Jag har pratat om.
Nu vill jag bara börja. Nu gäller det att jobba in det här.
Ja, det finns någon sjuk statistik. Alltså lägger du bara upp över ja, ett väldigt begränsat antal episoder så har du ju lagt upp fler än typ 99% av alla podcast som någonsin gjorts. Så det är ju att vara konsekvent som man kan ta med sig som stor lärdom avsnitt tycker jag i alla fall. Med det sagt så jättekul att få vara här och snacka med dig Albin.
Samma.